Yes, tack så mycket. Roligt att se er, hörni. Jag har ett budskap som jag egentligen har planerat i 3 månader. Jag vet inte vad det innebär och vad det betyder för torrhet eller ungdomlig iver. Men jag ska försöka tala om någonting som egentligen kryptiskt heter soteriologi. Det betyder läran om frälsning. Jag tror, förstår du det här, så kommer du att leva ett lite lättare liv än du annars gör. För det som Hebreerbrevets författare säger på ett ställe, att, eller Paulus säger egentligen på ett annat ställe, att fast föda tålde ni ännu inte, för ni var som barn i tron. Jag tror många gånger är det som med oss, att vi lämnar kvar det barnstadiet i tron. Och så är ju sådana här som man som pastor måste dra i näsborren så det ska bli till någonting. Om man kämpar på med synden och man tror inte att Gud älskar det en och så vidare. Som det är oftast med oss. Men vi ska lite idag orka lyssna 30 minuter. Jag har inte predikat på 2,5 månader, så man är ju lite så ungdomlig iver. Jag tänkte, mitt allt märkte att jag blev gammal när jag blev pappa. Så jag måste se om man kan hoppa om man ännu. Ja, det gick ännu. Tänkte om jag måste ta upp rullator nästa gång eller något sånt. Men hörni, jag ska tala idag om 3 väldigt viktiga saker. Jag ska först och främst börja tala om Guds ursprungsplan när han skapade jorden. Vad han tänkte på när han skapade dig. För det andra så ska jag tala om vad som hände när synden kom in och förstörde det som Gud hade tänkt med skapelsen. Och för det tredje så ska jag tala om vad Jesus återupprättade när han dog för dig och för mig på korset. Hänger ni med? Ja, tänk det. Då hoppar vi in i jag har några bibeltexter. Och de är från Folkbibeln 2015. Jag rekommenderar väldigt starkt den översättningen, för jag tycker grekiskan är så mycket bättre översatt. Så då kör vi. Kapitel 1 i första Mosebok 7 säger så här: och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det är alltså lite mer än att ta hand om sin katt där hemma, som man vill avliva var och varannan dag. Det är en annan predikan. Men om vi hoppar direkt in, vad tänkte Gud när han skapade människan? Guds ursprungsplan tror jag är ungefär sådär. För det första så var vi välsignade av Gud. När Gud skapade människan så står det, det första han gjorde, det var inte att han skulle lära dem gå och prata när de gick ju direkt, för de var ju vuxna, han skapade dem, eller de skulle göra massa saker. Och det första som Gud gjorde när han skapade människan så står det att han välsignade dem. De hann inte säga A, B eller C tror jag, utan det första de var med om som människa, det var att de blev välsignade av Gud. Och jag tror att när Gud skapade människan så skapade han henne i ett beroendeskap av, och lyssna lite här nu. Jag måste lugna mig, jag märker prata lite snabbt. Kanske inte blir så gammal ännu heller. Gud skapade människan för att hon skulle veta att det enda som kan tillfredsställa henne är Gud. Det betyder att Guds initiala tanke med människan var att han välsignade dem, så att människans första erfarenhet på jorden skulle vara att Gud uppfyllde mina behov och begär. Gud blev min tillfredsställelse, min glädje och min lovsång, som vi sjunger den gamla sången. Alltså, genom människans blotta existens och direkt efter hennes skapelse som nämnt, så blev hon välsignad av Gud. Och Guds väsen och hans tanke är sånt att han alltid vill välsigna. Hans ursprungliga tanke med människan, att hon hela tiden ska vara välsignad av Gud. Genom detta gudomliga vidrörande så får, tror jag, människan frid och tillfredsställelse. En känsla av att det enbart är av Gud som livets mening förekommer. För det andra så säger Gud om att ni ska vara fruktsamma. Jag tror att när vi förstår vad det här handlar om, att leva i kravlösa gärningar, så handlar det inte om lagen, utan det handlar om en tacksamhet. Det handlar om att vi gör saker, inte för att få någonting, utan för att uttrycka ett tack till honom. Någonting som alltid leder till en lovsång och tillbedjan av Herren. Vi bullrar vidare, för jag tror att det viktiga kommer i punkt 2 och 3. Det är bara en inledningsfras. För det tredje så säger han till människan att ni ska föröka er. Alltså vi ska leva i sunda relationer. Vi ska leva tillsammans. Och det intressanta är att människan skapades av Gud, välsignad av Gud. Och så säger Gud så här: det är inte gott för mannen att vara ensam. Alltså i en syndfri tillvaro och ett syndfritt tillstånd så fattades det ändå någonting för människan, nämligen relationer här på jorden. Därför vi i församlingen tycker om att kalla oss en relationsbaserad församling. För vi tror att det är jättefint att prisa Gud hemma i din privata kammare, men det är ännu roligare att göra det med någon annan. För tillsammans så är det någonting av dynamit som händer när vi kommer tillsammans och tillber Gud. Alltså, Gud ville från början att du och jag, vi ska ha sunda, fruktsamma relationer. För det ger oss glädje. Jag märker ibland när jag träffar mina goda vänner att vi skrattar ofta. Ibland gråter vi, ibland är vi arga på varann. Men många gånger så träffas man och det uppstår en glädje. Alltså när Gud ger oss någonting på det relationella så leder det oftast till att en glädje är ett resultat och en konsekvens av den relationen. För det fjärde så skapade Gud, och det här är viktigt att förstå det från början. Han skapade människan att råda över omständigheterna. Det var inte så att Gud skapade Adam och så kom en elefant springande över Adam. Och där tror att Adam kunde säga plats åt elefanten. Dum, dum. Så har han hand om den där saken. Alltså omständigheter. Gud skapade inte människan att allting ska på något sätt köras över en. Utan Gud skapade människan att skulle råda över fiskar, fåglar och djur. Jag är inte helt säker på hur man rådde över en blåval. Heller en sån där sak som flyger, det kallas fågel. Alltså, jag vet inte om man hade någon helig lasso eller något sånt. Men Gud skapade människan att hon skulle råda över omständigheterna. Inte att omständigheterna skulle råda över människan, som vi ser senare. Och vad leder det till då? Jo, när vi råder över våra omständigheter så leder det alltid till en trygghet. Vi vet att Gud är med oss. Vad händer då? Jo, det kommer en slingrande sak. Ormen, djävulen, Satan, Belzebub krypandes och frestar människan. Från ett tillstånd som Gud hade tänkt så händer det att människan faller i synd. Människan äter av en frukt som en ondgrundig anledning alltid kallas äppel, men det kan likväl ha varit en vattenmelon eller mango. Så hon äter den förbjudna frukten och faller i synd. Och vad som händer, och lyssna på det här nu, det är att hon från att ha sett skapelsen och sig själv från vad Gud hade tänkt, så får hon på sig syndens glasögon. Så att allting som tidigare hade varit gudomligt, så blir nu en tillvaro av synd. Och vi läser en liten text från kapitel 3 i den första Moseboken. Herren kallade på mannen och sade till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Och då hoppar vi vidare några verser, står det. Till kvinnan sade han: jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Till Adam sade han: du lyssnade på din hustru och åt av det träd vilket jag hade befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig och du ska äta markens örter. I anletes svett ska du äta ditt bröd till dess att du vänder åter till jorden. Ty av den har du tagits, jord är du och jord ska du åter bli. Vad synden du har gjort med dig är följande, tror jag. För det första, från att ha levt i frid med Gud så börjar du leva i fruktan. Vad fienden vill med dig, att du hela tiden ska leva i oro och med en känsla av att aldrig duga eller räcka till. Synden frestar oss alltid med att ge oss löften om att finna lycka. Men eftersom synden alltid är lögn så gör den aldrig det. Satan vill få dig att tro att det finns något utanför Gud som ger dig mera glädje än Gud själv. Alltså, vad fienden, vad synden gör med dig, det är att den tar bort din trygghet och frid från Herren och istället får den här oron som hoppar på dig hela tiden. Du börjar oroa dig för morgondagen, du börjar oroa dig för saker som ska hända. Och det allting är en konsekvens av att du har fått på dig syndens glasögon. Du ser inte längre på Gud, utan du ser på jorden. Eller på omständigheterna, lurad av fiendens banala försök att få dig på fall. Synd är grekiskt ord som egentligen betyder att missa målet. Och jag tror synden gör att från att du har sett på Gud så börjar du se på någonting som inte är Gud. Från att sett på det fullkomliga så börjar du se på det ofullkomliga. Och alltid när du ser på någonting som ofullkomligt så kommer du själv att få ofullkomlighet. Och det tror jag är viktigt för oss att förstå, för det lär oss att förstå oss på oss själva lite grann. För det andra så leder till, förutom att du börjar leva i fruktan och oro, och vi känner ju igen oss här. Jag känner igen mig här. Så för det andra så börjar vi leva i kravfyllda och döda gärningar. Först blev Adam förskräckt och på sätt newsflash, han är naken. Och Gud meddelande, hade du varit hittills? Nej, du är inte nu just, för du har fikonlöv framför ditt Adams äpple lite längre ner. Så hela tiden var han lite mindre naken än han var tidigare. Men förutom att han blev förskräckt och nervös, så står det om människan att med möda ska du livnära dig. Alltså en konsekvens av att vi nu från att sett på Gud, levt med Gud, så börjar vi se på omständigheterna. Så leder till att vi hela tiden börjar kämpa på i vår egen kraft. Vi har de här döda gärningarna och så vidare. Som aldrig någonsin kommer att tillfredsställa oss på ett sånt sätt så att vi är nöjda längre än en dag framåt. Och det som är bästa sättet med att veta om du har en avgud i ditt liv, det är att är du tillfredsställd av någonting temporärt eller har du en konstant, genuin, permanent tillfredsställelse i ditt liv. För det får man av Gud, är min tro. Men allting som vi inte får av Gud är alltid ofullkomligt. Och den kicken, tillfredsställelsen, varar inte längre än en krapula. Alltså inte så jättelänge. Vi kan få någonting, men det tas alltid ifrån oss. Och vill alltid ha mera och mera och mera. Och det räcker aldrig till. Det är bara Gud som kan tillfredsställa människan. Och allting annat är dömt att misslyckas. Och är avgudad i våra liv. För genom synden så dök dessa mänskliga försök till att tillfredsställa oss själva utan Gud. För genom synden har vi blivit frånskilda från Gud. Och vi luras att tro att genom att göra mera kommer vi både tillbaka till Gud och att vi själva ska bli Gud. Vi börjar på något sätt sätta krav på oss själva som aldrig någonsin kommer att lyckas. Men som jag redan har sagt, genom att tillbe något ofullkomligt kommer vi alltid att bli ofullkomligt tillfredsställda. Och det leder ju till, om fruktan leder till den här ångesten och tomheten och känslan att man inte räcker till, och det är ju sjukdomar vi alla kämpar med. Unga människor som skickar in sina böneämnen, andra unga människor som jag samtalar med, som har skurit sina handleder och har sig, det är fruktansvärda saker människor går igenom. Och jag tror lösningen på de här sakerna, det är att vi alltid pekar på Kristus. Vi kan göra mycket, vi ska göra mycket, vi ska hjälpa alla människor till höger och vänster. Men jag tror det bästa vi kan göra är att ibland vi bär en människa till Kristus. För det är där hjälpen kommer, och vi kommer snart till det. För dessa kravfyllda gärningar i ditt liv, de leder alltid till att du alltid kämpar med att inte räcka till. Och dåligt självförtroende och självkänslan är minimal. För det handlar om dig hela tiden, hur bra det går för dig. För det kommer aldrig gå tillräckligt bra för dig. Därför måste vi hoppas att det finns någon annan som kan göra det som inte vi klarar av att göra. För det tredje så leder det till osunda relationer. Han ska råda över dig, sa Gud till Eva. Och det är intressant att tänka och komma ihåg. På 70-talet fanns någon intressant fenomen som heter kvinnopressmotståndare. Jag tror det finns kvar någonstans ännu. Men när han skapade människan så står det att i man och kvinna skapade han dem till sin avbild. Alltså lika med stecken där. Men synden gjorde att Eva hamnade under Adam. Så det är en konstig bild där. Något hierarkimässigt sagt i alla fall. Och jag tror på något sätt att det var ett konsekvens av synden egentligen till att vi fick de här splittringarna, avundsjukan, det hatet människorna emellan. Kain dödade ju sin bror Abel efter ett tag. En avundsjuks konsekvens. Jag funderar ibland när jag går omkring bland mina vänner och ovänner. Så funderar jag ibland att hur är det egentligen? jämför vi oss med varandra? Tycker att någon är lite bättre än någon andra? Vi avundsjuk på andra har finare bil, andra har finare hår, andra har något annat som är fint. Och så går vi omkring och vi jämför oss med varandra. Vi är lite avundsjuka. Vi vågar inte säga det högt, men vi är det. Jag är det. En avundsjuk man. Herre, hjälp mig. Vem ska frälsa denna syndens man? Och det leder till just de här ilska, avundsjukan och stoltheten som så lätt infiltrerar oss. När vi har på syndens glasögon, då börjar vi se alla fel hos varandra som vi har allihopa. Vi börjar på något sätt tycka illa om varandra, vi börjar skvallra, baktala och allt det där som fienden vill att vi ska göra. Och det är vad synden har gjort. När vi får på syndens glasögon, då ser vi människorna som fienden vill att vi ska se dem. När vi har på syndens glasögon så ser vi våra medmänniskor på det sättet som fienden vill att vi ska se varandra på. Inte vill Gud att vi ska vara bitter på någon, eller avundsjuk, eller stolt, eller arg. Det är exakt det fienden vill med oss. Att vi går och jämför oss, och vi arga, och vi baktalar, och vi skvallrar och håller på. Då går vi fiendens ärenden, och då har vi på oss fiendens, syndens glasögon. För det fjärde så blir det ofta så lätt uppslukade av omständigheten. Det är så att törne och tistel ska den bära. En liten kuriosa som är intressant där. Så står det just att det ska vara törne och tistel på vår väg. Alltså marken blev förbannad för Adams skull, står det. När Jesus dog på korset så fick han en törnekrans på sig av törne. Och jag tror det är en symbol där att när Jesus dog på korset så avslutades förbannelsen som inträffade med Adam. Så det behöver inte längre vara så. Men många av oss så lever ännu med denna tistel. Där kaos, oro och ängslan hela tiden råder. Vi är nervösa för det ena och vi är nervösa för det andra. Och det är helt naturligt vanligt för vi är människor. Men har vi på oss med syndens glasögon så blir vi lite mer nervösa och ängsliga och oroliga över omständigheterna än vi behöver vara. Tror jag. För genom att jorden har blivit infekterad av synd i kombination med att människan har förflyttat blicken från Gud, kommer hon att ha ständiga problem med alla problem och svårigheter här på jorden. Inte så att hon inte ska visa känslor. Jesus kämpade ju själv i ett semane som vi känner till. Men utmaningen är att hon inte hämtar svaret från Gud utan försöker lösa livets ekvation alldeles själv. Det lät ju så halvt deprimerande så vi måste kanske gå vidare snabbt. Men syndens glasögon, vi tar det igen. Vad händer med dig då? Jo, du lever i fruktan, du hamnar i kravfyllda och döda gärningar, du får osunda relationer och du blir uppslukad av omständigheterna som kommer emot. Och det är väldigt lätt för mig att säga det här att jo, men du vet inte, eller du kanske säger till mig, du vet inte om mina problem, jag vet inte om dina, men jag vet om mina. Ibland finns de till och med. Och det är klart att det är lätt för mig, när jag ser vilka glasögon jag har på hyllan, ska jag ta på syndens. Så ska jag ta på Guds glasögon. För att ta på synden och se på alla omständigheter, all oro för framtiden och allting som kan hända hit och dit. Det är klart att det kan bli lite smått melankolisk. Typ 5%. Det är klart man blir det. Om man väljer att ta på de glasögonen då, så vi ser exakt det som fienden vill att vi ska se. Vad säger Jesus när ni ser allt detta i hans eskatologiska tal, Matteus 24? Höj din blick. Var över omständigheterna. För klart har vi på fiendens glasögon och ser allt krig och elände som händer här och där. Det är klart att vi kan bli lätt melankoliska och deprimerade. Vi kan lika bra stänga ner Sion och hålla på med något annat istället. Om vi har på syndens glasögon. För då ser vi exakt det som fienden vill att vi ska se. Men nu ska jag visa er vad som händer när vi tar på oss Guds glasögon. Och vi läser Kolosserbrevet 2. Om det finns någon orsak för dig att köpa ny översättning av folkbibeln så finns det här i en vers. Jag ska säga snart varför. Vi läser Kolosserbrevet 2 och 13 och några verser. Ni var döda genom era överträdelser och er omskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Folkbibeln 98 så använder av en konstig anledning som inte riktigt förstår, som är lite så här grekiskt exegetiskt intresserad, så använder struket över. Ni känner till det. Jag tycker bättre om utplånat. För jag tänker, om jag har gjort någonting dumt och så kommer någon och stryker över det, så varenda gång jag går förbi det så ser jag det dumma. Men jag tänker, om någon har utplånat det, så finns det inte kvar. Och därför tycker jag lite bättre om den nya översättningen. Vi har 20 biblar kvar och går och köper dem efter mötet. Vad Jesus gjorde då för dig? För det första, han ger dig på nytt födelse. Jag älskar ordet på nytt födelse. Varför det? Jo, för det är en ny start, en ny chans, en nytt blad, en ny bok, en ny New York-resa. Vad är man associerar med någonting nytt som är bra? Alltså, genom korsets triumf har Gud gett människorna chansen till att börja ett nytt liv. Jag blir så exalterad vid tanken alltså. Alltså allt som har varit i mörker, jag har fått på mig syndens glasögon i 18 år som det var i mitt fall. Mitt i allt så kommer jag in i någonting nytt. Och Gud säger, det som förr var, det är borta. Jag ger dig nya glasögon, ny frilla, ny frisyr, lite allmänt snygg och en fru och barn och sånt. Alltså man får ett nytt liv och man får det av Herren själv. Han har gjort er levande. Ni som var döda, han gett liv. Han har blåst liv i vår ande, av hans ande, som är samma ande som det står när han skapade människan. Det står, han blåste livsande i dem. Och Jesus säger att det som är fött av ande är ande, och det som är fött av kött är kött. Alltså, vi får av Herren chansen till ett nytt liv. Genom på nytt födelsen så blir du och jag det Gud tänkte om oss när han skapade dig och mig. Jag tror att det är först när vi kapitulerar vid korset och säger, Herre hjälp mig, som vi blir det som Gud tänkte då han formade dig och mig i moderlivet. Och jag tror så här, att det är enbart genom på nytt födelsen som vi får den här relationen och vi kan uppleva det liv som Gud har tänkt med oss. Och jag tror det är så enkelt som jag skriver, att meningen med livet, det får vi när vi upplever Gud så som det var tänkt från början. Och det leder till att vi får en tillbedande lovsång av Gud. Du kanske undrar ibland, varför tillbeder vi Gud här? Varför lyfter en del folk händerna? Jo, men det är för att vi vill uttrycka en sån fascination och glädje av Kristus. Alltså det är på något sätt när man, för mig, på en del säger det, jag är en väldigt trångsynt österbottning född i Stockholm. Det är så här jag tänker i alla fall, att när jag tillber Gud så tänker jag på att en gång var jag en syndare. En gång hade jag på syndens glasögon, jag levde i mörker och jag har fått chansen till ett nytt liv. Och det leder mig ibland, fast en trög gammal man, så leder till och med ibland att jag vill sträcka mina händer till honom för att uttrycka denna tacksamhet till honom. Och för det andra får vi förlåtelse från all synd. För mig finns det få saker som är fascinerande att se. Som en människa full av synd omvänder sig och får uppleva förlåtelsens renande kraft. Människor kommer med sina bördor och de funderar, finns det hopp för mig? Och så får de möta Jesus som säger, är det klart det finns? Jag förlåter dig. Och det betyder att det egentligen då det händer, du tar dina syndens glasögon och byter ut dem till nya glasögon. Guds egna frälsande glasögon, eller halvdan bild, men hoppas ni förstår vad jag menar. För jag tror att när vi får på uppleva förlåtelse om våra synder, det är då vi upplever också frid med Gud och det kravlösa livet. Det som gör att du vaknar i måndag morgon och upplever att tack Jesus, och du har frälst mig. Jag upplevde en tid i mitt liv när jag kämpade på med lite sjukdomar som var ganska jobbiga. Så upplevde jag ibland att det bästa jag kunde göra mitt i det där mörkret av smärta var att tacka Jesus. Och jag upplevde att en av de mest fascinerande saker som jag gjort var att i denna smärta och elände så kunde jag ha en av mina absolut starkaste gudsmöten. För jag märkte att när omständigheterna kom emot mig så kunde Jesus till och med råda där. Då kunde Jesus till och med möta mig där, förvandla mig där, rädda mig där och så vidare. Att ha frid med Gud är någonting jag verkligen rekommenderar. Så man blir så glad när man tänker på det. För jag tror därför, kära vänner, att om vi omvänder oss så får vi uppleva förlåtelsens rening. Det är därför som du och jag ständigt och jämnt behöver leva i omvändelse och i bikt. Varför det? Jo, för vad synden nästan alltid gör, det är att den lurat oss till att få tillfredsställelse från någonting annat som inte är Gud. Det betyder att då har vi gått bort från Gud. Vi har inte hämtat vår kraft och vår frid från Herren, utan vi har hämtat den från någonting annat som inte är Gud. Må det vara pengar, arbete, jobb, whatever. Men det som vi inte får från Gud, så leder till att du inte längre har siktet ställt på Gud. Och då, kära vän, är det dags för dig att omvända dig. Så att du, omvändelsen föder igen tillbaka blicken till Herren. Därför som jag brukar rekommendera till mina killar och en och annan tjej, att leva i omvändelse ständigt och jämt. Får mitt omvänd dig på några år, så vill inte se ditt hemliga garage av synd. Så kan hända att det är bra att du skulle dö bort en och annan och ge över dem till Kristus, så att du igen bara får blicken fäst på honom. Trons upphovsman och fullkomnare. Och för det tredje, du kommer in i kravlösa relationer med de här nya glasögonen. Och här kommer vi en utplånat skuldebrev. Lever vi, känner vi en skuld, det som oftast händer, jag bara identifierar mig själv här igen, det är att mina skulder på något sätt projiceras, min otillfredsställelse projiceras på människor runt omkring mig. Att jag börjar vara arg på mina medmänniskor, jag börjar ställa krav, jag börjar vara avundsjuk och så vidare. Och så märker jag ibland att vad jag då behöver göra, att gå till korset, be till Jesus, Herre, hjälp mig. Och så påminner han mig om att han har utplånat skuldbrevet som med sina krav vittnade mot mig. Det betyder att om hans krav på mig är utplånade, så också mina krav på mina medmänniskor också utplånade. Jag behöver inte leva i avundsjuka. Jag behöver inte leva i allt annat som man kan vara med sina medmänniskor. Och jag kan leva i, ha relationer som är uppbyggliga, där vi tror på varandra, där vi stöttar varandra, där vi uppmuntrar varandra, där vi bär varandras bördor, så uppfyller vi Jesu Kristi lag. Där vi tar en ära i att varenda dag uppmuntra 10 pers. Där vi varenda dag på något sätt väljer att tala gott om varenda människa. Stort beslut här förra året någon gång. Jag tänker inte uttala ett negativt ord om en enda människa. Jag kan inte säga en hemlighet. Jag mår inte sämre av det. En liten rekommendation till dig, om du känner dig halvbutter på insidan. Börja sprida välsignelse. Men börja med att böja dig inför Jesus. För han måste sätta din blick på korset. Så att du får bli till välsignelse för din omgivning. Genom goda gärningar ska det stå där. För det bästa av allt. För det, kom igen ihåg det här. För om du läser det här på något sätt, en lista, så det här måste du börja göra. Då på något sätt blir det bara så här, det blir fail. Tilt kallar man det på 80-talet när man spelar ett spel som inte funkar. Så du kan inte börja med, oj nu ska jag börja på med allt det där. Du ska börja med att böja dina knän vid korset och säga, Herre, jag klarar inte den här resan själv, hjälp mig. För börjar du för att prestera fram dina gärningar, då är du återigen in i de här kravfyllda döda gärningarna där fienden vill att du ska vara. Men kommer du till Kristus, så kommer du att se, i alla fall så var det för mig. Att ditt liv blir förvandlat. Det som förut var mörkt så blir ljust. Så där du förut tänkte onda tankar, till och med modiska tankar som det var för mig, för dina medmänniskor. Där du upplever Kristus förlåtande kärlek och nåd. Så börjar du älska dina medmänniskor. Inte för att de är så fantastiska, vilket många av dem är, men framförallt för att Gud älskar dem. Och om Gud älskar dem, då är det vår plikt att även älska dem. Det är nu min lilla teologiska uppfattning. C.S. Lewis skriver i en av sina böcker att då vi upplever Herren, så kommer att inse att det mest heliga som Gud har skapat efter sakramenten, det är våra medmänniskor. Alltså, när vi upplever Jesus, så kommer vi alltid att se människorna på samma sätt som han ser dem. För det sista, tack för att ni orkar så här långt, så kommer du att börja råda vid dina omständigheter. Tänk den där fina bilden av Adam och elefanten som kommer emot honom. Du kan bara säga Jesu namn. Okej, kanske inte riktigt så. Behöver inte gå och testa på någon zoom. Men jag tror att när vi lever med Gud så kan vi råda över omständigheten som kommer emot oss. Det står om de två olika husbyggarna, så står det inte att en hade fridfullt och andra hade storm. Det står att båda hade storm, men en var byggt på stabil grund. Klippan Kristus. Och då stod det mot stormen. Det var över omständigheterna. Man drevs inte med varenda destruktiv kraft, varenda negativt ord som uttals om dig, eller dålig erfarenhet du har varit med om. Det är inte det som påverkar dig. I alla fall påverkar dig inte lika mycket som Gud påverkar dig. Och jag skulle vilja påstå så här, kära vänner, att när du lever med Gud så har det inte så stor betydelse vad människor har för åsikter om dig. För Kristus har friköpt dig och fyllt dig med sin helige ande. En intressant detalj som du finner hos Paulus är trots alla motgångar han tycks vara med om, så verkar han aldrig tappa hoppet och sin glädje i Gud. Jag tycker det är lite rolig den där situationen när Paulus hamnar i fängelse, som han skriver om i Filipperbrevet. Och står det om honom där att hans fiender låtsas predika om Kristus utanför hans fönster, för att göra hans tillvaro om möjligt ännu svårare. Det står så. Och på något sätt summerar han allting. Men jag tänker, ja, ens ändå, säger han. Kristus blir på ett eller annat sätt predikat och jag tänker fortsätta glädja mig. Och jag ska erkänna för dig att jag inte ännu kommit dit. Där man låtsas predika för att förlöjliga Jesus utanför mitt fönster, för att göra min tillvaro lite värre. Och gör inte på natten, för du kommer ut med hagelbössan. Jag är lite så dålig med sömn och sånt. Men när vi bygger vårt liv på Kristus så är vi alltid ovanför omständigheterna. Betyder det att alla omständigheter är lätta? När jag redan sagt det till dig, att de är inte alltid lätta. Det är jättesvåra saker. Jag har goda vänner som har gått igenom ofattbara svårigheter. Men jag har sett det. Att de människor som har byggt sitt liv på klippan Kristus, så behöver aldrig omständigheterna äga människan. Utan Gud är med dig genom allt det han sagt och det han lovar, och det vill han med oss. Jag kan inte predika så länge till, så har han röst kvar till fredag. För det är någonting speciellt som händer med den på nytt födde. Hon får en tro på Gud som ingenting i den här världen kan rubba. Trots allt som hon kan råka ut för, så vet hon att den evige guden inte bara är med henne utan bär henne genom dessa passager av svårigheter och utmaningar som vi alla människor går igenom. Min lilla fråga till dig idag: vilka glasögon har du haft på dig? Har du haft på syndens glasögon eller har du på dig Jesus glasögon? Är du uppslukad av situationer, svårigheter? Och jag vill säga det igen, för en del kommer till mig efter och säger att du var nog lite hård där, att du vet inte vilket hårt liv jag har. Nej, jag vet inte det. Men jag vet alltid att svaret är Kristus. Jag kan inte lösa alla problem, inte så många problem jag kan lösa. Men jag kan att ibland försöka peka lite på Kristus och säga, men gå till honom. Jo, men jag vet inte vägen, men jag kan visa dig vägen. Vi kan gå tillsammans och böja oss inför Kristus som sa det: jag är vägen, sanningen och livet. Han är allt som vi behöver. Han är den enda som kan ge oss vad vi behöver i den här världen, fylld av ondska och svårigheter. Och vi kommer ha lite bön här efteråt. Och känner du på något sätt att du har haft på dig lite för mycket syndens glasögon, ska behöva omvända dig till Kristus idag, så har vi en öppen böneplats där bak, där vi har många fina episka förebedjare i församlingen, där du kan få hjälp att bli av med dina syndens glasögon och få på dig Guds egna glasögon, så du börjar se både dig själv, dina omständigheter, Gud och dina medmänniskor på det sättet som han vill att du ska se dem. Ska vi ställa oss på våra fötter, ska vi be till Gud. Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud för att du dog för oss, Herre. Ofattbart svårt för oss att förstå hur du kunde tänka på oss som självmant gick ifrån dig, att hela tiden tro på oss på nytt. vilja det bästa för oss och leda oss på den vägen som du har tänkt och planerat för oss. Hjälp oss idag.